Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Du vår gode herde, föd oss idag med ditt kraftiga ord så att vi lär oss att följa dig och inte går vilse i våra mörka tankar. Amen. Predikotext idag är episteltexten från Hebreerbrevets 13 kapitel, verserna 20-21, och vi lyssnar till dem i Jesu namn. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hur kan jag bli en bättre kristen? Hur kan jag göra Guds vilja? Hur kan jag behaga Gud? Sådana frågor hör ihop med våra textord. Och frågorna blir inte utan svar när vi begrundar inledningen av texten. Den som talar om vad fridens Gud har gjort. Men först ska vi slå fast att svaret inte är att vi kämpar och strävar och försöker med vår egen kraft. Vår egen kraft är här för svag. Det är många som försöker behaga Gud på olika sätt. Vi får i tv följa med presentationer av olika andliga rörelser, sekter som bygger upp trappsteg, hela stegar för att behaga Gud, komma till himlen för att bli fullkomlig. Sådana program bygger på egna gärningar, det som vi själva gör. Eller sådana program berättar om sådana som menar att vi själva ska klara det. Man menar att vi ska klara oss att ta oss längs himlastegen, bara vi får rätt vägledning och gör det rätt. Och kraften får vi ofta genom meditationstekniker eller kroppsliga övningar. Ibland talar man om yoga, det är väldigt populärt i vår tid. Den indiska religionsfilosofin som just har infört det bygger på hinduismens lära om olika trappsteg som man ska lära sig att klara av, ett i taget. Där lär man att vi når den fullkomliga harmonin när vår själ, som man kallar Atman, förenas med världssjälen, Brahman. När så sker, då når vi fullkomlighet. Och då kan yoga vara ett medel att komma uppåt längs himlastegen så att vi når den harmonin. Inom islam ger man också anvisningar om vägen till himlen. Där har man befallningar om hur man ska utföra dagliga böner vänd mot Mekka, hur man ska citera islams trosbekännelse, hur man ska ge allmosor och möjligt göra en vallfärd till Mekka under sin livstid. De radikala islamisterna menar, och de har faktiskt stöd på vissa ställen i Koranen för det, att det säkraste sättet att förtjäna salighet är att dö i strid för Allah, det som man kallar jihad, det heliga kriget. Det där har självmordsbombarna använt som en motivering för sina hemska dåd. Inom en del riktningar av kristendomen framställer man trappstegen mera sofistikerat, kunde vi säga. Då handlar det om omvändelse, bön och helgelse som blir trappsteg för att vi ska behaga Gud genom att gå uppåt längs den. Andra gånger handlar det helt enkelt om att göra så gott vi kan. För då ska nog Gud se mellan fingrarna med det som brister. Vi har ju, känner säkert många av oss till Astrid Lindgrens populära visa om en fattig bonddräng. Och han möter ju Gud i den här visan. Och Gud säger: jag har sett din möda, jag har sett allt ditt slit. nu ska du få vila ut. Då ska han, Gud, klä på honom en snövit skrud och det ska bli härligt. Tack vare att han har mödat sig, gjort sin uppgift så bra. Även om det har funnits brister, men så gott han har kunnat. Så där kan man till och med uppleva att man antyder eller säger ibland rent ut till och med i jordfästningspredikningar. Där man lovprisar den människa som har dött för allt det goda som hon har gjort. Och det sker då oberoende av vad hon har trott eller inte trott på. Sällan hör man om Jesus i det sammanhanget. Och hör man Jesus så blir det liksom att stryka på lite vackert. Så avrundar man med att vi alla ska mötas i himlen en dag. Det är den religiösa människans tro. Och det har vi ju också, ser vi också ibland när någon känd person dör, så säger man, ja, nu är hon i himlen. Ibland så gör man det bara på det sättet att man säger, jo, han vet nog vad jag gör, eller hon vet nog, hon är med mig här. Där uppe. Man tänker inte på att det finns en annan plats som inte alls är behaglig. För sådana vi är, vi må sen ha avverkat hur många mänskliga trappsteg som helst, så är det den andra platsen som väntar oss, helvetet. Den platsen är den förfärligaste av alla platser. För det är så att vi alla är djävulens barn av vår natur. Om inte någonting utifrån skulle komma, så skulle vi vara djävulens för tid och evighet. Bibeln säger att vi är döda i synd. Och de som är döda inför Gud har inget att hämta i himlen. En död klarar inte heller av att klättra upp för trapporna till himlen. Det är djävulens sätt att hålla oss i sitt grepp och slutligen få rå om oss. Som gör att han vänder våra blickar till att se på oss själva och ta fast på någonting som vi tycker är bra och värdefullt hos oss. Istället för att se på vad Jesus har gjort. Det är nämligen så att om Kristus inte hade kommit och dött och uppstått, så är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Vi som har hoppats på himlen, men som är fast i djävulens snaror. Men Gud ger pris, han har kommit. Han har dött för oss. Och han har uppstått. Fridens Gud har nämligen ingripit. Gud har inte tänkt ofärdens tankar om oss, utan fridens. Han såg vår belägenhet, han såg att vi var dömda till helvetet under djävulen och förbarmade sig över oss. Därför sände han sin son till vår onda värld. Vi ska strax se hur Gud berättade redan för profeten Hesekiel, som var en av fångarna i Babel ungefär år 600 före Kristus. Hesekiel profeterar, predikar för sina landsmän. Och han konstaterar att herdarna, hans präster och ledare, bara tänker på sig själva. De som borde vara herdar över Herrens jord har inte sökt upp de förlorade fåren, utan de härskade över dem med hårdhet och grymhet. Låt oss läsa några verser från Hesekiel 34. Så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter där de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de vila sig på goda betesmarker och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Och så ska vi flytta framåt några verser och läsa följande. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Skulle David, kungen, komma tillbaka? Nej, han uppstod inte ur sin grav för att bli judarnas rätte herde. Men hans son blev det, alltså hans messias, hans efterkommande, Jesus, messias. När han talar om sig själv som den gode herden i Johannes 10, så vet nog hans åhörare vad han syftar på. Vad han säger, jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Hesekiel hade ju sagt att han själv ska ta sig an dem. Men det var kanske inte så många som förstod det. Det ledde till splittring bland judarna. En del som förstod att han talade om sig som Gud, de trodde att han var besatt och galen. För Jesus sa ju också längre fram i Johannes 10, jag och fadern är ett. Fruktansvärda saker för dem som inte kunde tänka sig att Messias skulle vara Nazaren Jesus. Jesus hävdade att han var Gud. I deras ögon var det hädelse, för de trodde inte på det. Därför ville nu judarna stena honom. Men ännu hade inte stunden kommit då han skulle dö. Gud behöll kontroll över allt. Tiden kom först när det blev påsk, när påskalammet slaktades. För Jesus skulle bli det oskyldiga lamm som skulle offras för människornas synder. För att människornas synder skulle bli förlåtna. Så som lammets blod som offrades i templet blev ett tecken på Guds förlåtande kärlek. Och Jesu blod var mer än blodet av ett lamm. Det var ett evigt förbundsblod. Det var Guds eget blod som rann för oss, för hela världen. Det är sammanfattningen av långfredagens stora händelser. På det sättet ingrep fridens Gud. Det var han som måste göra allt för att vi skulle komma inför Gud och behaga honom. Vi kan inte komma i egen kraft. Men i Jesus får vi komma med full frimodighet. För han är oskyldig. Han är rättfärdig. Och då hans rättfärdighet räknas oss till god, då är vi också rättfärdiga inför Gud. Vi ska gå tillbaka till det första ordet i vår text. Fridens Gud. Vi upplever igen stor oro i världen. Det verkar inte vara långt till att krutdurken i Mellanöstern exploderar. Hur kan vi då tala om frid? Om något kännetecknar människorna idag, så är det oro. Oro över denna tids ofrid. Vad ska det bli? Så var det också på Jeremias tid. Han var ungefär samtida med Hesekiel. Då han talade om Guds tankar som inte är ofärdens tankar utan som är fridens tankar för att ge oss en framtid och ett hopp. Då världen larmar så vet vi att det är precis det som Jesus förutsäger om den yttersta tiden. Men den verkliga friden finns mitt i den yttre ofriden. Den har inget samband med yttre ofrid eller yttre frid. Nu ska vi tala om det. Vi ska nämligen gå till uppståndelsen. Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. De viktigaste orden i vår text är att fridens Gud har fört fåren store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Det är det centrala. Vi lever i påskens tid, uppståndelsens tid nu. Och det här är det centrala budskapet. Att Jesus uppstod ur sin grav är beviset för att Gud hade verkställt sin plan för att skaffa frid. Det viktiga var inte att det blev en yttre frid, utan att världen får frid för sina synder. För det är synden som ger den verkliga ofriden. Utan Gud har vi inget hopp. Om vi ska förlita oss på egen kraft där vi förlorade, så sa vi tidigare. Men nu har Gud ingripit. Och det skedde genom det som Jesus gjorde. Ett evigt förbundsblod. Det är Guds eget blod som har ett oändligt värde. Genom att offra det kunde han stryka ut hela världens syndaskuld på en enda dag. Då Jesus uppstod fanns det inga skulder kvar att försona, betala för. Inga offer behövdes mer i templet. 40 år efteråt förstördes templet utan att mera byggas upp. Men redan när Jesus dog på Golgata visade Gud att vägen till himlen var öppen genom att förhänget i templet mellan det heliga och det allra heligaste delades i två delar, rämnade sönder, öppnade vägen in till det allra heligaste som var en symbol för himlen. Gäller det här dig och mig? Hur vet vi att vi får räkna till godo det som Jesus har gjort? Nu ska vi för en stund gå till Romarbrevets 6:e kapitel. Där läser vi verserna 3-5. Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Är du döpt? Då kommer allt väldigt nära dig. Du har förenats med Jesus så att du var med honom när han dog och blev begraven. Och du var med honom när han uppstod. Ditt dop betyder alltså att du fördes genom tid och rum, förenades med Jesus på korset, dog där så att dina synder blev utplånade och uppstod med honom när han uppstod ur sin grav. Du fördes också genom tid och rum till den tomma graven, eller till graven, och fördes upp med honom från graven. När Jesus dog, dog du. Du var med honom när han uppstod. När han uppstod, uppstod du. Tänk så märkliga ord jag står och säger. När Johannes i Uppenbarelseboken beskriver vad som sker när Kristus besegrar Satan, så låter det så här i Uppenbarelseboken 20, vers 6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Den första uppståndelsen ägde rum när Jesus uppstod ur sin grav på påskdagens morgon. Nu har vi just sett att vi var med honom då och där. Genom att vi genom vårt dop har förenats med honom, som Paulus skrev i Romarbrevet 6. Därför har vi genom dopet del i den första uppståndelsen. Vi är genom dopet och tron Guds och Kristi präster och regerar med honom. Därför har vi ett starkt hopp att den andra döden inte mer har någon makt över oss. Den andra döden som leder till att vi är under djävulens makt och herravälde. Eller egentligen detsamma som helvetet. I Romarbrevet 6 finns det alltså en stark koppling till vårt ämne idag. Vi ska också vara förenade med honom i en uppståndelse som hans. Det som vår text avser. Må han fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Må han fullkomna. Må han verka. Här låter det annorlunda än när all världens religioner och sekter talar om att vi ska kliva längs himlastegen, hur vi ska bemöda oss och anstränga oss och försöka. Det är han som fullkomnar och verkar. Det gör han genom kraften i sitt ord. Det ordet var med i ditt dop. Och genom den kraften ska också du som är döpt leva så att du behagar Gud. Martin Luther förklarade så bra i Lilla katekesen när han frågar vad dopet betyder. Det betyder att den gamla människan i oss ska dränkas genom daglig ånger och bättring och dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser. Och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt. Det här är märkligt. Att vi dog med Jesus betyder att vi varje dag ska dö. Den gamla människan finns nämligen kvar i oss. Och den ska inte få makten, utan den ska dränkas genom daglig ånger och bättring. När synden kommer och frestar, då ska vi svara: jag är döpt i Jesu namn. Hur skulle jag kunna göra ont och synda mot Herren? Att vi uppstod med Jesus betyder att vi varje dag ska uppstå. Den nya människan som har fötts ska dagligen uppstå, och den ska leva varje dag i rättfärdighet och helighet inför Gud. Så ska den fortsätta att göra ända till den dagen när Jesus kommer tillbaka och ska hälsa oss välkomna på hans högra sida, vilket är den andra uppståndelsen. Det gör han för att det är han som har gjort allt. Det gör han i kraft av ett evigt förbundsblod. Det har skett, det har utgjutits för evigt. Det gör han i egenskap av vår gode herde. Och han säger, som han säger, inskärper uttryckligen i samma Johannes 10: ingen ska rycka dem ur min hand. Ingen. Inte krig, inte oro, inga lidanden kan ta bort den friden. Därför vill vi också med glädje ta emot det uppdrag som han ger oss. Var och en efter sin förmåga och sin kallelse, den kallelse han ger oss. Nämligen att vara med i det stora uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och då får vi alltid påminna oss slutorden i vår text: hans är äran i evigheters evighet. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.